Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Det är väl kul att tackla.
Ja, jag gillar ju att tacklas verkligen.
Men när man klev ut där så var det skithäftigt såklart. Det var ju overkligt.
Folk har nästan trott att jag bara är nöjd att vara här.
Man behöver kunna spela lite schack också.
Alltså jag är här för att jag vill vinna.
Hur mår du?
Nej, men jag mår bra.
Ja, det rullar på.
Ja,
det är lite så, va? Du är liksom tillbaka i vardagen efter,
ja,
du,
det...
efter Kalifornien.
Så att det gick ändå ganska rast in, tycker jag.
Det var direkt tid och suset att känna sig som en vanlig människa igen.
Ja, där trivs man också.
Ja, ja. Ja, men precis det. Du är ju...
Idrottshuset är trevligt. Bern Arena också,
ja,
för den delen.
Absolut.
Där man också spenderade en viss del av sitt liv.
Det är dagen efter Timrå borta. Jag tycker nästan att vi kör med en gång. Och nu är det ju väldigt... Vi har ju varit mycket vid sidan om. Och det är det fortfarande. Vi ska prata lite om det också. Vi ska komma in på Majslövna. Men nu kommer vi in i ett skede där jag tror folk är mest intresserade av det som sker på isen. Och vi sitter här dagen efter Timrå borta. Och jag sa dagen efter Timrå. Men jag säger också att igår var det någonstans lite dagen efter Färjestad. Någonstans som vi går från... Det var ju sån jäkla match i lördags. Vi ska komma in på den. Men... jag sa redan innan matchen igår mot Timrå att det är lite risk för baksmälla nu efter man ändå gjorde en så pass bra match, lite urladdning mot en så bra motståndare. Timrå också en bra motståndare, men tisdagsmatch uppe med det på Adlångresa, 4300 i hallen mot 8200 fullsatt i Löfbergs i lördags. Mm. Det blir ju någonstans, alltså att, och mycket riktigt så var det ju lite... Det var ju skillnad, men man får nästan ha förståelse att det kan bli en reaktion, eller vad säger du, Billy?
Ja, lite så är det väl, och det blir de här mentala utmaningarna som Niklas Eriksson brukar gilla att prata om, och det är klart att man ställs lite på prov på den delen också när man ska åka upp och spela den matchen.
Ja, och sen tycker jag ändå att det gör det bra. De åker upp och styr och ställer, då är det som att man har med sig färgstånd matchen in. Man fortsätter någonstans på en inslagen väg. Men sen efter ett tag så började liksom, jag tror ju 1-1 där i slutet, några dåliga beslut från Örebro där, så väger mer och mer över till Timrås fördel, tycker jag. Och Niklas var ju, jag vet inte om du har läst intervjun med Niklas här, efter att han var ju väldigt, ganska, väldigt kritisk. Jag försökte liksom nästan så här, jag var nästan förvånad över hur kritisk han var, för att jag tycker ändå att man åker upp och tar ändå 2 poäng mot ett erkänt svårspelat lag som hade 5 raka hemmasegrar. Alltså så här, det är 2 poäng man ändå någonstans, det måste man väl ändå ta. Men ja, han menar ju på det där att, just som, att med noggrannheten, att man får inte tappa den, för då vinner man inga matcher. Alltså så här, han sa ju att de egentligen hade ett spel som gör att man inte vinner, även fast man nu vann.
Ja, och sen så har han ju verkligen matat in det här att de ska bli bättre och bättre för varje match, och liksom, det fanns väl någon slags så här vikt vid att kunna kopiera insatsen från Färjestad, visa att man kan vara så bra åtminstone över 2 matchers tid, eller så här, att man kan verkligen hålla den nivån mer än i en match. Nu så blir det väl stundtals, men man faller väl tillbaka lite i prestationen också.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så är det, men, och då, det är just det som jag nästan, man får kanske ha lite i åtanke då, att Örebro kanske inte riktigt... Det finns ju en anledning att de är där, de är i tabellen så att säga. Mm. Så att det är, men med det sagt så tycker jag ju att de börjar bra. De var ju kvar någonstans i första matchen, men någonstans är man ju där nere, och de är väl kanske inte riktigt där att det går att göra de här riktigt helgjutna insatserna över 60 minuter, 2 matcher i rad. Det är svårare för Örebro än vad det är exempelvis för Färjestad, Växjö och de här lagen. Så att jag är inte så förvånad att det blev som det blev igår. Och när allting kommer kring så tror jag ändå så här, jag tror kanske, vi får kolla, jag ska ju ner på träningen sen och se vad Niklas säger, men jag tror kanske med lite distans så kanske han kommer vara lite mer tillfreds med utfallet igår och eller utfallet är han nöjd med oavsett, tror jag. Men alltså att kanske också med insatsen är stort. För att visst, teamet trycker på och sådär, och det är några slarviga beslut och Örebro tappar lite. Men samtidigt så tycker jag man är kvar i långt och mycket i det här med arbetsinsats. Man ändå, visst, Timrå trycker på, men det är ganska mycket utsida. Skotten kommer från blå och de är allt som oftast i skottlinjen. Nu är det en gång som Elias Ekström inte hinner upp i tid och så slinker skottet även förbi trafiken framför mål och det blir 2-2. Och sen, men sen är det mest sådana lägen jag tycker Timrå har. Visst, det är något läge i slottet och sådär, men annars tycker jag mångt och mycket att fundamentet fortfarande finns där. Det som Örebro ändå har hittat nu på, med Niklas Eriksson, den här tryggheten, och det som gör att de plockar poäng.
Jag tänkte säga, det är ju det som gör att de ändå lyckas få med sig segern här efter straffar då, och att att man har i fyra raka matcher där väl, har man ju tagit poäng nu och tagit det vidare till övertid och straffar i vissa fall då. Så det är en stor del i tryggheten i Niklas spel. Mm.
Sen var det ju förlängningen, var ju, alltså det var inte en avblåsning i förlängningen, och då kan man tänka sig, oj, var det så pass intensivt? Ja. Men nej, det var ju för att Timrå bara vänta på det stora läget. Fick vi något läge, men jag vet inte, de höll i pucken i, jag vet inte hur, alltså det var så att Örebro vann teken, så råkade de tappa den. Så snurrade Timrå på i typ 2,5-3 minuter. Och fick väl väg något avslut. Men nej, 3-3. Alltså, det börjar ju mer och mer. Alltså, det kan ju vara väldigt underhållande. Mm. Men ofta så blir det, jag vet inte, det blir ingenting ofta av det hela.
Så att nej, säga. Och det känns som, jag som ser en del på NHL också kan jämföra där. Alltså visst, där har det också förändrats att det inte är lika så här vilt som det var precis när det infördes. Men någonstans så finns det ändå kvar lite mer av det där att våga gå framåt och att det kan bli bölja, liksom att det blir 2-1 fram och tillbaka. Men i SHL känns det som att det verkligen börjar gå ännu mer i stå. Liksom att det blir inte det där öppna spelet som det var i början när det infördes.
Så det går till straffar och ja, 8 straffomgångar. Det var inte så att det var då, det var straffan som satt, men båda lagen gjorde mål när det andra laget gjorde mål, så att säga. Och så, där. Så de följde så att tillstå till slut läcker i märke. Det är faktiskt märkvärt att han behövde många försök kvar. Det var hans tredje försök som Johansson satte 2-4. Mm. Och sen så, ja, straffar ett lotteri kan folk säga. Håller du med om det?
Nej, det gör jag väl inte.
Nej, inte jag heller. Det krävs en skicklig. Det är bara att kolla på Samuel Johansson nu som har gjort mål på merparten av sina straffar. Mm. Så att det är inte bara att skicka fram Gustav Backström, hoppas på det bästa, all respekt till Gustav Backström. Ja. Utan man har ju sina skickliga pjäser att slänga in här. Och man kan säga vad man vill om Örebros, vi har pratat om trubbighet, men där har de ju faktiskt några att slänga in. Däremot blir man fundersam, har de bara 3 straffskyttar? För att det har ju varit Lein och Lekkerimäki och Johansson som har slagit straffarna på slutet. Och så även nu när vi skiljer omgångar så är det framförallt Lekkeri och Johansson som har fått chansen. Så att man blir ju lite fundersam här. Men ja, det gick i vägen. Men jag har ställt en fråga och du har kanske funderat lite på den. Du kanske har ett svar. Ja. Men jag är inne på att så här, ska det verkligen vara så här i svensk hockey att man ska få slänga in samma skytt? Hade det varit roligare bara liksom så här, nej, nu har Lekkeri lagt. Nu får någon annan lägga.
Ja, jag tycker ju det. Ja. Alltså, jag håller med dig att visst, det kan finnas en charm i det. Bland annat så minns man ju tillbaka på OS där 2014 när TJ Oshie i USA. Alltså, det vart ju lite ikoniska scener när han åkte in och åkte in på samma sätt varje gång. Liksom, så att det kan bli lite, ja, lite häftigt så. Men generellt så tycker jag att alltså, varför ska det vara att man ska få lägga samma spelare, ska fortsätta. Och dessutom tycker jag att det är bättre också som det är då i NHL till exempel, att om man får en straff under matchen så är det den som blir nedgjord i ett friläge till exempel som måste lägga straffen. I Sverige får du ju byta, så där kan ju vem som helst lägga om man får en straff under spel också. Den regeln tycker jag också borde ändras när det gäller straffar.
Håller med helt, men det kommer jag ihåg faktiskt att Örebro fick en straff. Det var någon, jag tror det var Sundblads sista halvår där som Örebro fick en straff. Det var Mastomäki som gick omkull. Och så fick Mastomäki lägga straffen. Det var liksom ingen som fattade någonting. Mastomäki, varför lägger han straffen? Och då kom det fram efter och han missar ju förlagtningen. Nu låter jag väldigt arrogant mot Masto, men han är ju ingen straffskytt så att säga. Men då kommer det fram efteråt. Jag frågade så här, hur tänkte ni med straffskytt? Och så Sundvall. Det får man väl ge honom att han var ärlig. Men han sa ju att vi hade inte riktigt koll på hur det fungerar om det är den som blir fälld som måste lägga straffen. Eller om vi får säga så. Vi stängde fram Asto.
Måste man väl kunna kolla med domarna då, tycker man.
Man kan ju få ställa frågan om ett annat, så att säga. Men ett annat ikon, om vi ska tillbaka till det här med straffarna. Alltså det att samma straff. Det är en mer ikoniskt sånt ögonblick är ju... Jag tror det är första året när NHL har infört straffar och när Rangers tror jag möter en dag, och sen så är den här, det går liksom så här, det är så helt sjukt. Vi var 8 gånger igår, men den Rangers spelade, då var det typ så här, det gick till 20:e, så det var ju liksom sista spelaren, och det var den här Malik, det var liksom en, vad ska man säga, en Rasmus Rissanen typ, kanske kan man kan säga för mig, och han kliver fram och chansen har, och han gör det med så här mellan benen avslut på sig själv. Ja. Och det var liksom så här, ingen fattar någonting. För det var ju liksom så här, han var ju den mest utskällde backen i Rangers historia kanske. Och så kliver han fram och blir hjälte med liksom rena, vad ska vi ta för referens, Nils Höglander-agerandet. Så att det är en överdriven jämförelse. Men lite så, att det kan hända lite sådana saker. Ja, så jag ser de här oväntade killarna få komma fram. Så jag försökte liksom, jag pratade med Backström efter matchen. Är du helt chanslös på att få lägga straff? Och det är han ju. Så länge det finns den här regeln, så att säga.
Ja, jag vill bara påpeka att det var ju inte 20 runder, det måste ha varit lite mindre. För 20 runder är rekordet i NHL, för det vet jag. Den matchen var jag uppe och såg en gång här för typ 10 år sedan när Florida och Washington spelade. Och då gick de ju runt hela, då var det 20 runder, så då gick de alltså runt så några fick lägga sin andra straff innan det avgjordes.
Okej, ja, jag bara drog till någonting. Jag har varit osäker på hur många spelare det är i ett lag. Det var väldigt många, kan vi enas om. Så att, skärpnings svensk hockey. Nej, men 2 poäng. Vi ska komma tillbaka lite till teammatchen sen, men jag vill hoppa tillbaka till Färjestad som ändå var... Ja, vi måste ändå ta upp den, för det var en sån härlig match. Du satt ju här på redaktionen och jag led lite med dig för att du inte fick vara på plats. Du hann ju inte, för du hade ju fullt på med Svenska Cupen innan.
Ja, precis.
Och se Öskos lilla skräll där mot Kalmar. Sen fick du jäkta tillbaka och slänga in en matlåda och live-rapportera i alla fall. Men jag har ställt frågan till dig här. Jag har ju skrivit årets match på plats. Och gick det igenom tv-rutan, tycker du? Det kändes lite så också, nu har inte du sett alla matcher, jag vet. Men ändå, baserat på vad du har sett och läst. Och,
men absolut, det tycker jag gick igenom. Det kändes ju både liksom... Både sett till liksom intensitet och inramning tycker jag också gick igenom rutan på ett sätt som stack ut liksom. Sen så är det klart att det alltid är häftigare att uppleva det på plats. Men jag tyckte ändå att det både där i sig framgick, och sen... Även om man ser till Örebros insats, liksom prestation, så även den biten att det förmodligen kanske var det bästa man har presterat under den här säsongen.
Ja, just inramningen blir ju, det är ju säregen Färjestads pressläktare där i Löfbergs. Du har ju varit där. Den här hyllan som är alldeles, den är ju liksom, ska ge liten, för att lyssnarna ska förstå, den är ju liksom placerad ovanför över etage på något vis. Alltså inte liksom, det är inte så att det kommer till etage efter andra etage, utan den är liksom placerad under liksom takbjälkarna. Så man sitter ju, så man kan ju gå, och så kollar man ner till höger, då har man liksom sitt plats nedanför sig liksom så här. Och det är ju rätt häftigt, för där vi sitter, det är ju den sektionen där det är dels borta står där längst ut, men också så här intilliggande sittplats, det är ju där de flesta bort fans som inte står sitter då, så att säga. Så det var ju jäkla drag där faktiskt med Örebro. Jag är ju väldigt imponerad av bortaföljet, och så när det vart den starten också med mål efter 40 sekunder eller vad det var från Glenn, och då är det ju som alltså jäkla drag alltså. Och då är det ju samtidigt som Färjestad har ju sitt, de har ju liksom, det får man ska ge Färjestad också det, vilket, hur de har fått till sin läktarupplevelse också med ståplats som kör, men så verkligen får med sitt plats. Vi bara kolla på hymnen som är innan matchen som de kör efter att spelarna har kommit upp i, som de får ta ut ur stickspår här. Där tycker jag ju att Örebro måste ta till sig och göra samma sak, att kör hymnen när spelarna har kommit ut på isen. För då har dessutom det kommit in fler på sitt plats som kanske kan vara med och sjunga med den sången, och det blir någonstans, jag vet inte, det är som att man i Örebro när man kör den här hymnen 10 minuter, det blir ju liksom inte den här effekten, för att alla har inte hunnit in.
Nej, och det blir så många moment innan matchen börjar, det blir alltså, den kommer så, som du säger, den kommer så långt ifrån nedsläpp att det blir, det är så många grejer som ska göras. Nu ska det här först ska den vara mäktig, sen ska introt vara mäktigt, sen ska det vara line-up. Alltså,
ja, exakt.
Visst, det blir många steg där allt ska liksom, nu ska det tryckas på. Då blir det naturligt att något inte kommer upp i samma nivå där riktigt.
Precis. Men, nej, så det, ja. Och sen så just att när hela sittplats också, i stort sett hela sittplats hänger på. Och sjunger man inte med så står man i alla fall upp och har halsdukan upp i luften. Det är ju många, jag har gnällt på det i flera år nu, men i Örebro, det sitter merparten ner. För att de, ja men, vi har sittplats så ska jag stå upp. Det är liksom den... Skitsamma, men jäkligt häftigt. Så det vart ju de här klackarna triggade verkligen varandra matchen igenom. Men sen blir det ju en sluggertillställning till slut. Där jag ändå tycker att Örebro faktiskt styr och ställer merparten av matchen mot Färjestad borta. Liksom. Det tycker jag är ju en fjäder i hatten att man har klarat av. Sen är det att man inte tar tillvara på de här lägena man får. Jag vet inte hur många lägen Martell har. Bara. Det är ju liksom, han har ju två i ramen i samma byte. Där.
Ja, det var 5 sekunder mellan i... Alltså det var väl en tekning där. Ja, men i matchtid så var det 5 sekunder mellan skottskotten. Eller ramträffar.
Ja, men sen vet man ju... Sen är det blir det här... Ja, varför är Färjestad i toppen och varför är Örebro... Nästan i botten får man väl säga. Just att Färjestad hittade det där sena målet. Som, då tänkte man ju verkligen säga. Ja, men det är väl typiskt att det blir så här, när det så kallade sämre laget inte får utdelning. Ja. Då blir det så här. Skillnaden nu då att... Det blir...
Just i slutet där också ska jag bara säga. Det, då kändes det som att de Örebro började bli lite rädda om den där poängen också. Just sista bara 5 minuterna tror jag började smyga sig på något. Att man var lite rädd om poängen också.
Ja, lite så. Det är väl mänskligt kanske. Men absolut, jag håller med. Men sen är det ju som att när man blir tvungen att jaga igen, då hittar man ju tillbaka. Så de har ju lägen redan innan.
Ja.
Den här sista teckningen med 10 sekunder kvar. De får väl skicka ett tack också till Grulow som är att gå för mål tomkastet istället. Han har ju faktiskt tid att bara lägga ut den och låta tiden gå.
Ja, men jag såg att han uttalade sig i Värmlands Folkblad där och att han såg liksom spelare som stod uppe längs med sargen att han inte vågade gå längs sargen och... om han skulle lägga ut den så tänkte han att han lika gärna kunde lägga ut den mot mål istället för att lägga ut den i mittzon. Alltså han hade någon förklaring där att han tänka för mycket sa han. Att, och då blev det att han gick mot, på ett avslut och fick några mardrömsminuter. Han var fortfarande irriterad fast de hade vunnit.
Ja, alltså, man såg, han var ju kvar på isen då. När Leina satt där, man såg på honom att han ville liksom sjunka under jorden när målet kom där. Så att, nu fick ju ändå Färjestad sista ordet där, Per Åslund. Och det var väl något vackert idé då med vad han hade gått igenom med sin, med att hans mor hade gått bort bara några veckor innan där. Så att, det kändes liksom så här efteråt, även fast Örebro var besvikna att de inte vann så tror jag de ändå kände att det var känslan efter att de flesta man pratade med där efter matchen. Förutom Martell som var väldigt, väldigt, väldigt frustrerad över att han inte fått in pucken. Även om han var också väldigt professionell i sina svar. Så att man tänkte på att han var väldigt så här, vad fan, varför går inte pucken även in för? Men annars var liksom alla, stående tyckte det var att alla var nästan nöjda belåtna. För att de kände att, fan vad bra vi var. Alltså så här, nu tävlade vi mot Färjestad, Sveriges bästa lag. Och de har ju bara ångat på. De vann ju igår igen här och tog, vad var det, 9:e raka.
Ja, exakt.
Så att... Och Örebro var liksom kanske bättre än dem i över 60 minuter. Bara det tror jag liksom var en seger i sig. Så att, ja, man märker någonstans en annan, lite mer bekymmerslös. Man känner väl någonstans att den värsta faran har lagt sig för Örebro. För att liksom, nu är det 12, framförallt nu efter igår så är det ju 12 poäng, 18 ner till HV. Så den värsta krisen är ju någonstans över.
Absolut.
Och det spelar väl sig på isen tycker jag.
Ja, jo men absolut, det håller jag med om. Det har nog släppt den där värsta stressen och pressen från spelarna och att det var rörigt runt omkring. Nu har man lagt det åt sidan och så har man börjat ta lite poäng och liksom samtidigt som de där nere inte har jagat ifatt mer då.
Nej,
så
exakt.
Att, nej, det känns safe på det sättet.
Mm. Jag kommer in lite mer på det sen, men vi ska ta matcherna i någon slags klump här, så det som sticker ut är ju att Filip Holm var uppsatt som 7:e back. Mot Färjestad.
Mm.
Men sen spelade han ju typ matchens tredje byte direkt där med Arnesson. Så det var, och det var ju samma, Enort var uppsatt som han skulle stå på deras sociala medier.
Ja.
Jag fick lite så här, bara så här, jag vet inte om det var en fuling, om det var en miss, det vet jag inte. Men klart att Holm var uppsatt som 7:e back även mot Timrå. Då var han verkligen 7:e back. Mot Färjestad så spelade ju fortfarande Norell färre minuter.
Mm.
Men igår fick ju Holm bara spela 11 minuter lite drygt. Mm. Medan de andra backarna spelade betydligt mer.
Mm.
Det är ju faktiskt anmärkningsvärt sett till den status Filip Holm har. Men kanske inte så förvånande sett till hans utveckling.
Nej, alltså det känns ju som att när han kom in så var han ju grym förra säsongen, och sen blev han ju, fick han ju den där skadan och hade väl lite svårt att hitta tillbaka till formen efter det, och på något sätt har ju det bara fortsatt i takt också med att laget nu den här säsongen då har underpresterat, så är ju han nästan det tydligaste exemplet på det, och det är väl många där ute som liksom tycker att han inte ser ut som att han brinner för det på samma sätt som vissa andra också sådär, och det är svårt att säga, alla ser ju liksom olika ut, alltså utstrålar olika sådär, det kanske han visst gör, men när det väl går dåligt då så lägger man ihop det, och ja, det är klart att det har varit en jobbig säsong för honom. Ingen snack om saken. Han lever inte upp till förväntningarna.
Ja, men han, Linus Eriksson pratade om nonchalans igår här. Och han kan ju verkligen bli en sån som utstrålar det ibland. Ja. Men sen vill jag liksom, jag är helt med dig på det här med liksom hur man kan utstråla. För han har ju en stil där det kan se ut som att han inte bryr sig. Men det är ju, å andra sidan så kan du kolla på en sån Robin Norell. Som det ser ut som att han bryr sig nästan för mycket. Så han, pucken, han vill ju göra så jävla mycket. Alltså så här på det sättet att han kämpar ju som fan i varenda. Och liksom, så att det nästan slår över.
Ja.
Så att man får liksom ha, jag tror inte att Filip Holm inte bryr sig.
Däremot, nej, det tror inte jag heller. Och som man säger, den perioden när han var bra, när han kom också. Det var inte som att han såg helt annorlunda ut då. Och verkligen utstråla engagemang på ett annat sätt. Utan han har ju sin stil. Och liksom, då är det ingen som tänker på det. För då går det bra liksom. Men så fort det går dåligt, då börjar man läsa in massa annat. Att nej, men han skiter i hur det här går.
Typ. Men han har ju så nästan i allting. Alltså, jag vet inte om du har tänkt på det när vi på intron, att han är ju alltid sist ut. Exakt. Och medan som andra är så här supertaggade och åka ut och till den här
spurtar
och
bara spurtar ut. Så
han lufsar ut.
Ja.
Det har liksom blivit, men jag vet inte, det kanske har någonting med han brinner ju tydligen lite för stuket så att säga. Så,
eller ja, brinner, exakt.
Men, och så, vilket han ju pikades av när jag gjorde den här med Backström och Berglund fick säga någonting om varenda lagkamrat där. Så han pratade om att han är, det är viktigt med styrk, och jag tror inte att han tycker det är viktigare än spel på isen, men han har väl kanske sin stil så att säga, och klubban tejpad på viss sätt och sådär, men klart är att han presterar inte alls på den nivå som man kan begära av, och det tror jag vi alla kan vara överens om, och ja, han har ju kontakt ett år till, men jag är ju så här, jag kommer in lite på truppläge och sådär, men kan han vara en sån back som de kanske vill maka lite plats på, och han kanske känner att nej, det här var inte så roligt längre. Det är inte så roligt längre. Jag har alternativ från andra klubbar. Kanske skitsmässigt. Ja, alltså det här, jag bara, nu tänker jag bara högt. Jag har inte hört någonting. Jag har ingen belägg för någonting. Nej. Men det är kanske en sån back. Frigör ju också lite ganska stort löneutrymme.
Exakt, jag menar, det är ju där också. Alltså, hade han varit en billigare spelare så hade man kanske inte varit lika bekymrad över läget heller. Men det är väl en av de som drar mest kostnader.
Ja, vi får se. Som du säger, det är verkligen så. Han har förhört att det finns verkligen en punkt där, alltså med skadan, och att han från dess inte riktigt har kommit tillbaka. Visst, han har glintat till under den här säsongen.
Ja.
Inte alls som det var förra året, man liksom var så här, shit, det är det bästa vi har sett i backväg, gör vi hockey. Det var ju så vi pratade förra säsongen. Och där är han ju inte i närheten nu. Det är ju liksom, ja.
Och
det,
någonstans känns det ju så här, det känns rimligt att förra säsongen blev förändrad efter en sån skada, att han inte riktigt hittade tillbaka. Det kan man köpa liksom. Men sen efter en hel sommar och allting, det är där det känns liksom svårt att så här, att han bara ska vara på den här nivån nu för att han fick en skada i fjol liksom. Det känns mer svårköp på något sätt.
Jag skriver läcker i märke här. Det är liksom så, jag vet inte vad jag ska säga längre. Det är ju, men snacka om, alltså, alla fall vi ser så här. De har ju hittat tillbaka i rättan tid i alla fall. Han hade ju 9 matcher där efter JVM. Han, alltså, då tyckte inte han, alltså, man snackar om en JVM-smacka. Jag tyckte inte att han var så svag kanske som målformen antyder det. Att han inte vill säga att han inte gjorde mål. Men nu är ju så här, det är liksom, jag vet inte vad jag ska säga längre. Skottet, nej, det är ju helt sjukt.
Ja.
Alltså målet igår exempelvis. Stolpe in.
Ja, man fattar inte hur han inte kunnat fått göra fler mål i powerplay. När man ser det där. Liksom. Bara, hur kan inte Örebro ha Sveriges bästa powerplay? Tänker man ju bara när man ser det.
Ja, men faktiskt. Och det är just det att motståndarna vet ju att det kommer komma. Men det är liksom så här, som Ovechkin i hans prime. Att alla vet att han kommer få pucken, men det är ingen idé. Det är liksom så här, den kommer sitta om han får liksom en liten några centimeter. Men som du säger, då är det ju sjukt att han inte gjort fler mål.
Ja. Ja, nästan.
Men då har han gjort 18.
Ja, exakt.
Det är liksom... Nej, men det är liksom så här... Man får nästan så här... Det är lätt att säga, men man får sedan passa på och liksom njuta och se det här. För jag ställt frågan, inte fan kan väl Örebro få kvar honom om det fortsätter så här. Han har ju trots allt faktiskt ett avtal med Örebro över nästa säsong på lån, så att säga. Men om jag fattade rätt, men... Den här utvecklingen, Vancouver måste ju vilja ha över någon. Han kommer ju åka över efter säsongen också och avsluta säsongen där, som jag fattade.
Ja.
Så att, och inte kommer man väl komma tillbaka, känns det så.
Nej, alltså det enda som skulle tala för det är väl att Vancouver nu också är ett topplag i NHL och att konkurrensen där har blivit hårdare än vad den har varit de senaste åren tidigare. Men samtidigt, om man tittar på deras forwardsida, alltså det är klart att Lekkerimäki skulle kunna, om han liksom kan anpassa sitt spel, var en perfekt spelare att få in. För det är ju ändå på forwardsidan där, om man ska nörda in sig lite där, att det saknas kanske lite spets där, eller i alla fall bredd på spetsen, eller vad man ska säga. Och att ja, men det känns ju som Lekkerimäki skulle kunna gå in där och liksom passa perfekt med de spelare som de har i övrigt, att bara få sin plats att skjuta som han ju gör. Och nej, jag har svårt att se att han skulle hamna här igen, men man vet aldrig.
Passa på och njut, Örebro-publiken. Det här dröjer innan vi ser sånt här skott igen. Men ja, vi kommer komma in på lite annat som med bra skott senare. Men vi ska ta slutspelsracet här, tänker jag. Vi pratar om att den värsta faran är över och nu ligger man nia. Har, vad blir det, 3 poäng ner till Modo som är precis utanför slutspelet. Så Rögle däremellan då. I år var det var ju verkligen 2 viktiga poäng igår. Som alla lag där, förutom HV då, tog ju poäng. Alltså Modo tog ju en riktigt stark pinne mot Växjö där. Hämtade upp 1-3 även om de torskade till slut i straffar.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Malmö, riktigt imponerande 3 borta mot Frölunda som ju annars som innan var det hetaste laget i... Ja, tillsammans med Färjestad och Rögle, livsviktig seger, så att ja, men känns det inte lite vad talar för Örebro, jag skrivit, och jag kommer tillbaka till den här tryggheten som vi pratar om, att det är det som talar för Örebro.
Ja, att man är med i alla matcher och slåss om poängen i varje match. Då kommer ju några, som igår, trilla in 2 poäng. Även fast man, som vi var inne på tidigare, att det inte var en perfekt match. Och trillar in poäng där och liksom, ja. Mm. Det är väl det som talar för det. Men ja, det är jäkligt jämnt, så ja, det är svårt att säga.
Ja, det är svårt att bara säga något glasklart i det här. Det fattar jag också. Men det är ju, jag tycker ju, när man ser här, alltså, Örebro har ju mött många av de här lagen redan. Visst, det kan man ju se som att möter man dem så har man en möjlighet att kapa av dem lite. Men andra sidan så är det ju att de här lagen möter varandra, då kommer de att plocka poäng av varandra exempelvis. Så att du har exempelvis slutomgång där Rögle och Modo möts bland annat. Och ja, Malmö HV möts. Nu tror jag inte HV kommer vara... de har ju sitt kval att strida mot. Men ändå, alltså jag får en bild av att Örebro har ganska... gynnsamt schema också.
Ja, och Örebro har väl inte varit så bra i matcherna mot, eller tagit så mycket poäng mot just de här lagen. Så att på det sättet så kanske det är en fördel att, och även om de ska möta lag, ja, både de 2 längst ner men också lag lite högre upp.
Mm. Ja, verkligen. Och sen så i förlängningen då, när man går till slutspel, då blir det ju, ja, slutar man 9 så får man ju, man kan sluta 9, så visst, det finns ju ett scenario där de kan till och med sluta 8 om nu Luleå får för sig, eller något av de här lagen får för sig och helt...
Ja.
Kalkulera.
Men det är väl 9-10 som är troligast.
Ja, liksom, så då kommer de, och då blir det ett play-in där och som drar igång 2 dagar efter den sista gången där, torsdag om 2 veckor här blir det, så att säga. Men det är ju så lätt att säga, tycker jag, men får man inte känsla av att om Örebro bara tar sig dit så kan de stöka till, i alla fall i play-in, känner jag, mot de här lagen som ovanför dem.
Absolut. Det, verkligen, det känns det som att det borde vara ett obehagligt lag att möta, särskilt så liksom att de börjar komma in någonstans, påminner den här hockeyn lite mer om slutspelshockey också som Örebro vill spela, och ja, jag tror att de kan bli lite läskiga ändå att möta.
Sen ja, så tar det stopp i play-in, då må det så vara. Så sett till säsongen i stort så tror jag man känner sig ganska, kommer att kunna vara ganska inte nöjda, för det är fortfarande ett misslyckande till säsongen, tror man hade mycket högre ambitioner. Men sett till utvecklingen och vad man någonstans var i för läge för bara för någon månad sedan, så tror jag ändå man kommer känna sig. Och bara som vi sa nyss, bara det faktum nu att man har rätt ut den värsta stormen, tror jag man ser som en, ja, det är bra, ja, bra nog så att säga.
Och en eventuell kvartsfinal skulle ju verkligen lämna den känslan, då är det definitivt liksom ett positivt avslut på säsongen.
Verkligen. Ska vi gå in lite på det som har hänt vid sidan då? Och har du bara fått en ny vd?
Mm.
Och, ja, Magnus Lövdahl. Det kom en till Lövdahl i klubben. Henriks farbror.
Jajamän.
Innebandyprofilen, om vi ska prata i Billy Hammers språk. Nej, ska vi inte. Men han har ju bakgrund även där, även om det är hockey. Han har spelat hockey på rätt så hög nivå ändå. Han gjorde några matcher med AIK på 80-talet och sådär. Men sen annars mest på lite lägre nivå. Eller, alltså, det är väl hockey tvåan, gamla hockey tvåan och sådär med Arboga och sådär. Men ja, hockeybakgrund, har sedan gjort en resa i näringsliv och sådär och varit konsult nu senare år. Men har du någon bild av Lövdahl?
Ja, alltså, inte jättemycket mer än någon annan sådär, men att det som känns kul är väl att det är både en person som kan klubben och har varit och jobbat i klubben, bland annat som utvecklingsansvarig här senast då, för 4 år sedan. Och ja, men att ha, liksom ha fäste i klubben på något sätt, men ändå har bakgrunden i näringslivet också, att man kan kombinera båda de delarna, känslan för klubben och även liksom kunskap kring allt annat som man behöver ha när man ska vara vd. Det är väl där jag tänker.
Ja, det är svårt. Jag tycker det är svårt här att ha liksom någon större åsikt och ge någon större. Men jag tror att i det här läget så innebandy Magnus, alltså varför kallar han honom för det? Det är ju att han faktiskt har ganska lång bakgrund där också. Nu senast ett tränaruppdrag i Lillons damlag.
Ja, det var 2 år sedan han lämnade därifrån.
Precis, men har varit även i andra klubbar. Men hur som helst, som du säger, och det är ju en tillförordnad vd. Och i nuläget så är, jag pratade med honom i fredags, väldigt trevligt ska sägas. Det vill jag lyfta fram. Att, ja, och det har många vittnat om också. Att han är en fantastisk personlighet tydligen. Och bra att göra med på alla sätt. Och som du säger, en fot inne i väldigt olika delar som tror jag blir väldigt viktiga i det här läget. Att han har en sportslig bakgrund, en hockeybakgrund. En Örebro hockey, bakgrund inom Örebro hockey också. Och men också med koll på ekonomi och sådana bitar, näringslivsfrågor. Och det är nog ett kortsiktigt uppdrag. För honom handlar det mest bara att vi behöver någon på kontoret som sköter det administrativa någonstans. Så. Och där, det är det handlar om, och liksom få ordning på liksom verksamheten någonstans. Och där tror jag han kommer vara jättebra. Och de känner ju honom också. Det är inte någon helt ny som kommer in och inte alls har koll på det hela. Utan någonstans så blir det att, ja, men vad bra, vi är ju för de som gör, alltså säljare och kommunikationsavdelning och allt vad det är på kontoret där, att det är liksom, det blir kanske inte så stor skillnad mot vad det var innan, så att säga.
Och på något sätt är det väl också, alltså det är ju de bitarna som du säger som är viktigast, men någonstans handlar det väl lite om också att sätta sig in i att se om det här skulle kunna bli en långsiktig lösning också. Och absolut, se att han måste få chansen på den här tiden att hinna sätta sig in i allt som man behöver liksom ha kunskap om som vd ifall det skulle bli en fortsättning även efter de här efter det här halvåret.
Ja, han sa ju själv att han har, jag försökte liksom så här bara på honom lite så här, men finns det ingen ambition då att fortsätta då? Men då sa han att nej, men här och nu så är det 6 månader som gäller. Det var liksom det som var svaret. Men Uffe Rolén sa ju det att sen vet man ju aldrig att det kan ju bli honom. Och varför skulle det inte kunna bli en permanent lösning om det nu säger att det kommer gå bra och alla tycker att det här känns ju rätt och sådär. Men vi får se det. Jag antar väl att han är tjänstledig nu från sina övriga uppdrag på något vis. Eller jobbar parallellt. I alla fall nu till början gör han det. Men han kanske kommer göra någon slags jobba parallellt. Jag vet inte. Men hur som helst, han är på plats. Däremot så får han ju en nyckelroll i och med att de nu måste blicka framåt då, till nästa säsong som de ju måste göra nu. Och se, och där jag vet att de nästan har sagt att de ska sätta sig ner och gå igenom lite framtid, hur ska vi sätta organisationen? Ska det vara en general manager, sportchef, eller ska det vara en annan lösning? Det är sådana där frågor som vi har efterlyst i podden och som jag fattade och som också kommer göra nu.
Och det är tunga frågor.
Väldigt tunga frågor, så att det är inte bara att han ska sitta och vända papper och betala in räkningar för Örebro Hockeys del, utan han kommer också även ha tvinga med i spelet och se hur de ska organisera sig framöver. Så att, jag försökte ju klämma lite på den banan på det också, men det gick ju liksom inte såklart, eftersom det var ju som så här, det är så färskt för honom och sådär. Ja. Och det förstår jag ju också, så att han måste ju få komma in i det hela först. Och därav att alla som fortfarande ropar på varför i helvete Stefan Bengtsén är kvar, men där har vi svaret. Alltså så här, det på ett sätt, så får vi se hur det blir då, men det är klart som fan att han inte kan komma in med en gång och bara kicka Stefan Bengtsén det första han gör. Nej. Det går ju liksom inte, det funkar inte så. Det är spännande att se hur det blir där.
Ja, och nu känns det väl snart som att nu har man, som vi varit inne på, fått det här lite mer lugn. Alltså, är det läge verkligen att dra upp en till grej nu mitt under, medan säsongen fortfarande pågår? Det känns som att nu kan få resten nästan vänta lite till efter säsongens slut, känns logiskt tycker jag.
Helt klart så, jag håller helt med. Så Stefan Bengtsén har ju ändå jobbat vidare och han har ju gjort klart vad det verkar då med en liten bomb här till nästa säsong.
Ja,
som vi inte har. Det kom ju efter vi spelade in podd förra veckan. Att Patrik Karlqvist, Oskarshamn, är klar för Örebro. Om Oskarshamn åker ur SHL. Vilket ju någonstans, ja, vi vet att allt kan hända kvar. Men just nu, som man ser Oskarshamn, så känns det ju som det är raka vägen till åka svenskan. Mm. Och då har han, det var Aftonbladet som gick ut med att Karlqvist har gett ett ja till Örebro om de åker ur. Vilket han själv har tokdementerat för lokaltidningen där nere då, i Oskarshamnstidningen. Och man funderar ju, då blir det så här, man får ju fråga, stämmer verkligen det? Men jag vill ju tro att, jag tror ju inte att Aftonbladet har ju oftast ändå på fötter när de går ut med sådana här saker. Visst, någon gång tampar de snett, men jag tror inte de har någon. Och jag pratade med Thomas Ros förra veckan, han var ju här på Örebro Leksand. Och jag frågade honom lite så här, men han sa, ja, det är tre års kontakt sen.
Ja.
Så att, men, ja.
Ja, nej, det känns ju som att, som du säger, att de uppgifterna brukar alltid stämma. Men det är ju väldigt ovanligt att man dementerar så hårt som han har gjort. Tänkte, och verkligen, och det var inte bara att han sa nej, det stämmer inte, utan han förklarade ju sin kärlek för Oskarshamn och att han liksom hur mycket han trivs där och allt klubben har gjort för honom och att han vill vara där och allting liksom. Och alltså, stämmer uppgifterna, då spelar han ju ett väldigt högt spel om de åker ut och han ska lämna sen efter att ha uttalat sig så.
Det
kan sluta osnyggt där. Sen vet man inte hur Oskarshamnssupportrarna reagerar då, men det skulle kunna bli, alltså, sådana uttalanden gör ju att det kan bli ett jobbigare avsked än vad det skulle varit annars också, om det nu är så.
Ja, sen så vet jag inte, hur är det en muntlig överenskommelse? Kan han känna till och med att han kommer till en punkt nu såhär, nej, jag får fan skit i Örebro, det här vart, alltså, att det blir så här, och framförallt att han säger så.
Men då känns det inte som att de skulle skriva på uppgifterna att det är klart heller, om det bara är muntlig överenskommelse.
Nej, det är sant. Ja, det är ju verkligen pikant situation. Just som du säger, att han är så kraftfullt i sin dementi. Det ser man inte ofta. Ofta brukar det vara, nej, ingenting är klart.
Ja, att man drar en liten lögn där, att nej, inget är klart än, vi får se. Alltså typ så, inga kommentarer. Ja.
Men däremot vet vi ju att Åker i Oskarshamn, han skrev ju på ett riktigt långtidskontrakt. Det var ju 6 år någonstans han förlängde. Jag tror han har kontakt till typ 28, något sånt där. Har Men det kommer ju upphöra om Oskarshamn åker ur. Då bryts ju alla kontakt.
Ja.
Så att, och då är han ju fri att gå till vilken klubb han vill.
Ja.
Och så att,
men sen får man väl säga att blir det så är det ju en spännande, minst sagt spännande vändning för Örebros del, som ju vi har pratat om hela säsongen, att det är ju den sortens spelare som det råder lite brist på.
Ja, men om vi ska se till att, om vi ska knyta ihop säcken som vi är inne på, för om Läcker i Mäcker försvinner, så var det ju Karlqvist jag skulle komma in på här då, att han fyller en funktion bara där med skottet och sådär. Sen har ju Karlqvist lite mer i sin verktygslåda. Han har ju nästan, när Somola kom in där, och Oksanen, Bartonen, nästan lite mer playmaker. Men han har ju det båda. Han har ju både skottet, lite sniper-egenskaperna och sådär, men också lite spelfördelare. Och så att, däremot har han ju, nu har han ju skadat, han är borta den säsongen, och han har ju haft en jäkligt tung säsong i år. Alltså, plus och minus kan man dividera fram och tillbaka, men han har alltså minus 35. Ja, för mig, jag såg.
Okay.
Så att det, ja.
Nej, och sen så som du säger, skadan, man vet ju aldrig vilket slag han kommer tillbaka till. Han är väl ändå över 30 här, även om han borde ju ha. Tipset är väl att han ändå har några bra säsonger till i sig, men man vet aldrig när skador kommer.
Ja, och sen har han ju inte, han är ju inte känd för att han är liksom, för sin fysik direkt. Liksom, så här, hur påverkas han av en skada, så att säga? Kommer han liksom ha en längre sträcka tillbaka? sådär. Så att, men med det sagt, alltså Patrik Karlqvist, jag tror alla klubbar hade velat ha honom. Örebro ska jag ha dragit en vinstlott tack vare att han är från Nyköpingstrakten där och han har familj och grejer och så. Att det, för annars kan man ju tänka sig att Modo skulle vilja ha honom med hans långa bakgrund där. Men tydligen så ska det vara ett litet familjebeslut som gör att Örebro är det som de som har dragit vinstlotten här då.
Mm.
Och så tar du C. Truppbygget överlag har skrivit, jag vet inte, det är svårt att begära svar här på det här också, men det är ju inte så mycket man har utrymme. Man ska se till nästa säsong här. Det är ju, vi har pratat om det förut, att vi vet att Eklind försvinner till Rögle.
Mm.
Och Sundberg har redan försvunnit. Och sen så är det Danik Martell med utgående kontrakt. Och det är Linus Arnesson och Rasmus Rissanen. Rissanen vet vi av allt att döma kommer flytta hem till Finland. Annars är det ju så här, det kommer inte vara... Och det är ju kanske sådana här värvningar som... Vi vet, vi tog ju förra veckan, vi har ju koll på att Noah Sten, Mora, är på ingång. Det ska mer eller mindre vara klart, ja. Så jag förstår det. Så det är inte så mycket plats kvar. Men därav att jag var kanske inne på sån som Filip Holm, att han kanske är en spelare som... Kanske klubben vill titta på en lösning, jag vet inte. Som sagt, det är bara gissande. Men finns det andra, kanske?
Som... Ja, en som jag funderar lite på för som du säger, det kan ju fortfarande hända saker även om spelare har kontrakt. Det är ju inte ovanligt att det blir någon uppgörelse om det inte har funkat så där. Men sen... Det är inget man kan räkna med, men en man kan spekulera kring ändå tycker jag är Ludde Larsson som ju kom inför säsongen och ja, alla vet ju att han har haft det tungt i stora delar under säsongen och jag tror att både han själv och klubben är nog liksom missnöjda med hur det har blivit. Att det har inte blivit som någon av de parterna har tänkt och det känns lite som en förutsättning för att man skulle kunna känna att nej, det är bäst att vi går skilda vägar för båda skull liksom att det inte riktigt har stämt här. Sen som du var inne på tidigare, vi vet ju ingenting, men det är en spelare jag skulle kunna tänka skulle kunna vara aktuell att det blir någon slags uppgörelse med.
Ja, jag håller med faktiskt där. Jag funtade på en sån som Elias Ekström där, ja. Men det, jag tror inte det. Jag tror det är ju Niklas favorit, även om jag vet att man ska inte favorisera på det sättet, men jag vet att klubben ändå har en tro på honom och jag vet, men det är ju sån där spelare som många kan peka på och säga, han har bara, oh, fan vad dålig han varit i år och han har bara gjort så här lite poäng, men jag tycker liksom, det här är första riktiga motgången för han sen han kom fram. Jag tycker han har haft en annars en stadig kurva uppåt. Han kom ju fram som sista års junior där pandemisäsongen. Och var väl utlånad lite till och från men fick ändå spela ganska kontinuerligt. Fick lite av en genombrottssäsong året efter när han fick spela mycket med Abos bland annat där och Eklind. Innan man hittade Mastorkedjan där då så att säga. Men han har ju stadigt gått uppåt tycker jag. Och hade jättefin säsong förra året till att i år... tagit tvärstopp någonstans. Ja. Men jag tycker det vore väldigt förhastat att slänga bort den potentialen som jag ändå tycker att han har. Även om jag tycker såklart han har haft det tyngre i år. Men det vore dumdristigt tror jag att slänga bort honom. Men det är ändå namn jag funderat.
Ja, jag håller med. Det var en jag tänkte på också. Den sista som jag ändå tänkte kanske kan nämnas är väl Robin Norell också. Alltså det är ingen spektakulär spelare och sådär. Men jag tror väl att han har liksom en plats, ungefär den roll han har i år, nästa år också. Men det är väl om man absolut känner att man måste göra något på backsidan och öppna någon plats. Men jag tror inte riktigt att det är aktuellt där heller.
Nej, jag tror inte man betalar någon inte så stor slant för honom. Och han är ändå liksom så här, ser man vill, men man kan ju ändå slänga in. Och han verkar vara en sån spelare som, han sjunde back, han gnäller inte över det liksom. Utan han kör ju sitt spel. Jag tror han kommer vara kvar.
Ja, det tror jag.
Ja, vi får se. Vi ska ta säsongen i mål först, men det kommer säkert smälla lite med lite uppgifter och rykten här och var. Men det är vi nästan i mål med det här avsnittet. Mm. Men det är dags för comeback.
Ja.
För vad händer med honom? Oj, 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 Billy.
Ja, äntligen.
Vi har stundat i några veckor nu och jag sa att jag vill förvänta mig en läsarstorm innan när jag kommer tillbaka. Men jag kan inte påstå att det var storm, men jag har fått lite propåer nu. Ja. Så här, vad har hänt med honom och så där, både på X och på Ilai-rapport och här och var. Så att tänka att, nej men nu kör vi.
Ja. Det kan inte stå emot längre.
Så att spelare som har lämnat Örebro Hockey under SHL-åren, vi ska ta reda på vad som hände sen och ta lite reda på även om Örebroåren här. Så då drar jag ett namn. Nej, men det här var bäst.
Fan. Nu ångrar du comebacken redan.
Lukas Fopelka, men han gjorde ju typ 2 matcher. Det är ju sån där ÖSK-akademispel som ska döpa till hemmaborgen där. Alltså, han gjorde liksom några matcher i akademin som var med på bänken i 2007. Nej, vi tar ett annat namn. Det där, fan. Fiasko direkt för påsen.
Ja.
Ska vi se. Alltså, ska fuska lite här. Nej. Oh, det här var roligt ändå. Det här var roligare. Jordan Boucher.
Oj.
Ja. Här har vi att köta lite. Ja. Det var ju, uff. Jag minns ju ett citat apropå artiklar om... Jag pratade med artikeln med Gustav Backström och Filip Öjlund fick prata om lagkamrater. Jag gjorde ju en liknande ett av åren Boucher var här. Också med Gustav Backström. Och så var det Jonte Andersson tror jag. Ja. Som var, och då sa Gustav Backström om Jordan Boucher så här: jag var rädd för honom när han kom hit. Han verkade helt galen och sånt där. Jag... inte oregant så, men det var liksom något sånt där.
Ja.
Och jag kan ju förstå honom. Ja. För han har ju en look som är nästan som nästan kan döda. Han ser lite
brutal ut. Ja. Ja.
Och han hade ju den spelstilen också. Han spelar ju liksom så här, han var ju galen. Han var ju...
Det gick undan.
Ja, jäklar var han så här. Men han kom, han kom in som tryout-spelare vill jag minnas. Han hade ju inte kontrakt när han kom hit. Utan han fick ju, han hade ju försäsong på sig att visa upp sig.
Mm.
Gjorde så pass starkt intryck att han ändå fick ett kontrakt. Det som stack ut var ju framförallt hans fart.
Ja.
Men i det här scenet att det gick för fort. Ja. Det var ju den typen av spelare. Att han var nästan för snabb för sitt eget bästa. Ja. Han kunde liksom vara 3 meter offside för att han...
Men, och sen var det väl det som präglade hans tid lite som jag minns det var väl också den här känslan av att när ska det lossna?
Ja.
Och sen när ska det lossna? Och så gör det aldrig det riktigt. Alltså... Det kändes som det fanns något där som aldrig kom ut. Liksom. Och det präglade väl lite hans 2 säsonger där tycker jag.
Han var ju på väg. Han var ju klassisk. Vi har ju sett så många sådana fall. Men försäsongsspelare. Han var ju fantastisk där 1920. Han gjorde mål på allting. Jag tror han gjorde mål på varenda match han spelade då. Och så liksom ut som att han hittat kylan. För han gjorde liksom så här snygga mål också. Ja. Så här klassa slut och liksom så här kunde vara lite mer skön med pucken nästan. Mm. Istället för bara tokköra som man kände sig. Men sen kom han ju snett in i den säsongen. Det dröjde långt som fan innan han gjorde första målet. Men det var också det, han fick ju en säsong upppackad också. Han var ju avstängd där 5 matcher.
Han hade den riktigt,
tackling på Linus Ölund där. 5 matcher som var riktigt ful. Och sen var han ju avstängd 5 matcher till efter något bråk med någon spelare, jag kommer inte ihåg vem det var.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men då var det också något smäll mot hans. Han fick ju 5 på grund av att han var återfalls.
Ja,
förbrytare. Så att han fick en väldigt upphackad säsong. Så det var ju bara 4+4 andra säsongen.
Nej, 4+7.
4+7, jag kollade på nästa säsong. Så han hade ju faktiskt, hans första säsong var faktiskt bättre poängmässigt.
Ja.
6+16 där.
Ja.
Men jag kommer ihåg att de hittade en liten kedja där. Med, jag tror det var Glenn Masto och Boucher där som var till en checking line. Om man bara hör den så är det ju, den har ju ingredienser. Alltså, ja. Det har ju Glenn med sin fysik, Boucher med sin speed och så som Masto med sina färdigheter som lite trygg spelare däremellan. Det är en ganska speciell kedja. Så att jag tror att de hittade någonting där. Det var ju den säsongen de ryckte efter Palusha-säsongen där när han försvann skada och sen de spurtade in i play-in. Så att, men han, det var ingen fortsättning utan han drog ju till Grizzlies Wolfsburg i tyska ligan. 25 matcher där. Och där gjorde jag detektivarbetet att... ja, det hände ju saker för honom. Galen spelare, och det, jag vet inte om man kanske var rädd för. Men det var ju någon... Han var ju avstängd av disciplinära skäl av klubben, vill jag minnas att han blev.
Ja, okay.
Jag skrev det i någon sån här det hände sen text.
Ja, jag har det också.
Att han... för det var så här att... oj, vad få matcher han gjort. Vad gjorde det på? Så gjorde jag någon Twitter-sökning på honom. Och så hittade jag... Något inlägg från klubben att han var... avstängd av disciplinära skäl och sådär. Och han var ju het. Det framkom ju aldrig vad det var han var avstängd för. Jag försökte ju liksom gräva fram det på något vis men kom aldrig till något svar. Men jag vet ju att han var ju jäkligt het. Kunde vara liksom het på isen, på träningar. Det var ju senaste gången, jag har berättat om i podden, att Det var senast gången jag såg ett riktigt bråk på en Örebro-träning. Det var ju när han lackade ur på både Nick Ebert och Aaron Palucha. Han fick ju någon tackling från Ebert och skrev sig på honom. Och sen så la Palucha sig i och så var det nästan handgemäng med dem istället.
Ja.
Och så fick Sundblad gå emellan. Han var för tränare då. Och sådär. Men de stod och skrek på varandra verkligen. Så att han hade ju det i sig. Så att ja, jag kan säga så här. Jag blir ju inte jätteförvånad. Han är ju avtänkt av disciplinära skäl. Sen vet jag inte vad de disciplinära skälen är. Om det är någonting som har skett inom laget eller på något annat vis. Det vet jag inte. Men
det blev bara en säsong i Tyskland i alla fall.
Ja, han drog vidare sen till Storbritannien. Väl, brittiska ligan där.
Belfast Giants.
I Wales.
Ah, Nordirland måste det
vara. Ja, förlåt. Det är jag som inte kan mina brittiska öar.
Ja,
så är det, Nordirland, ja. 47 matcher, 13 plus 30. Och sen så är det fjolårssäsongen då, som är det sista vi har på honom här.
Ja, precis. Jag tänkte inte på att det var den sista.
Och det är han och då är han tillbaka hemma i Kanada. Ja. LNAH, vad är det för något?
Nej, det är en liga jag inte är bekant med faktiskt.
Det kanske är någon så här regionsliga i Kanada, jag vet inte. Så här, men ja, 11 plus 13 på 24 matcher i, ja, hur sätter du uttalet? Petroliers du Nord. Det är ju något så här franskt klingande. Han har väl lite fransk. Jag tror han är från Montreal.
Ja, precis. Han är från Montreal.
Han är ju så här fransk kanadensare.
Ja, det är en liga i kanadensiska provinsen Quebec. På låg nivå står det bara.
Ja, det är bra. Sen har det inte blivit något mer. Så att, det framkommer inte om han officiellt har... Det kanske står. Har han en Instagram där han kanske har tackat för sig? Då. Vi kan ju göra det.
Ja, jag har försökt söka lite på Google och Twitter men inte hitta så mycket.
Jag ser om han själv har lagt ut någonting på Instagram.
Ja, hur som helst så blev det ju inte så mycket... Det blev inte så mycket mer helt enkelt.
Nej.
Efter...
Och han har låst, nej precis, ett Örebro. Man tänkte så här, men det kanske finns en karriär ändå där. Ja. Men ja, och Tyskland kändes nästan naturligt för honom. Det är dit många drar när man inte riktigt får fäste i SHL.
Ja.
De här transatlantiska. Men det har varit ju pannkock. Och jag är in på Instagram nu och ser att han har låst konto. Så att vi får ingen svar där heller.
Nej.
Och han är väl inte tillräckligt stor i Kanada för att det ska bli artiklar om Jordan Bouchers.
Nej, jag tror inte det. Det finns några andra från Montreal också som kanske har
lite
gjort
så.
Större avtryck genom
lite
historien.
Så. Men du, då var vi mål.
Ja.
Vad roligt att påsen var tillbaka. Jag gick igång lite igen. Anledningen till att inte har kört den är ju att vi har haft lite kort om tid på slutet. Och vi har velat snabba på poddarna lite. Men vad fan, det är klart påsen ska vara med. Eller hur?
Ja, så nu är den återinsatt.
Ja. Två hemmamatcher härnäst. Luleå imorgon och Växjö lördag.
Ja.
Så att vi kämpar på.
Ja, det kan ju vara en försmak på ett play-in här nu på torsdag. Så
faktiskt.
Det gäller att hålla ögonen där.
Apropå att de har ju vunnit. De har ju 9-0 i poäng mot Luleå hittills i säsongen.
Ja,
får se. Och 0-9 mot Växjö.
Ja.
Så att, ja, vi får se då. Men tack så mycket, Billy.
Tack själv.
Tack till er som har lyssnat. Så hörs vi snart igen.